Ja, och välkomna tillbaka till Placera TV. Jag tänkte att idag skulle få en uppdatering kring de absolut viktigaste och mest aktuella hållbarhetsfrågorna. Det är ni, och framförallt hur det kan få för effekter på marknaden. Och då har jag till min hjälp Victoria Lidén, Öhman Fonder. Du är hållbarhetsansvarig där.
Ja, hållbarhetsanalytiker.
Hållbarhetsanalytiker.
Ja. Så jag jobbade tillsammans med Fredrik.
Då, just det, precis. Men också, ni var ju här och poddade här. Ja. Var det i höstas eller var det?
Ja, det var ett bra tag sedan nu, tror jag.
Men kul var det i alla fall.
Det var kul.
Ja. Kul att du kom hit. Jag misstänker att du har väldigt mycket att göra.
Ja, men det har det absolut varit. Så det, det är en riktig kickstart på året.
Sista 12 månader känns det som att det här, den här frågan har fullständigt exploderat.
Helt rätt. Vi har otroligt mycket att göra. Det kommer framförallt mycket från EU-håll. Mm. Mycket regleringar så att man ska hänga med i, och bolagen som tar viktiga kliv framåt. Så att det är väldigt, väldigt spännande att jobba med hållbarhet just nu.
Vi ska gå igenom några av de viktigaste punkterna för året. Sånt som vi måste hålla reda på. Men vi börjar med någonting superaktuellt. H&M har kommit med rapport idag. Jag tänkte, vi behöver inte analysera siffrorna. Men intressant ställningstagande. Nya vdn Helena Helmersson, tror jag.
Exakt, Helena Helmersson.
Som tidigare var bland annat hållbarhetsansvarig på H&M. Vi är nu vd.
Precis. Ja, så hon har ju en lång historik inom H&M egentligen, kan man säga.
Hon, 97 tror jag hon började.
Ja, hon började där för en bra tag sedan. Och har jobbat på lite olika positioner. Mm. Men framförallt då som hållbarhetschef under flera år. Och jag tycker det här är väldigt positivt. Mm. Att man ser att man kan göra den resan. Hon har tidigare jobbat nära produktionen med de här leverantörsleden och de frågorna som faktiskt är väldigt affärskritiska för H&M.
Ja.
Så det är ett otroligt intressant val.
En av världens största detaljhandelsbolag väljer en hållbarhetschef till vd för koncernen.
Exakt.
Intressant ställningstagande ändå.
Ja, och det lirar lite också med. Ja. Jag tror hon har varit väldigt involverad i deras nya strategi att de ska vara 100% cirkulära 2030. Ja. Så vi kommer se mycket, mycket fokus på det framöver, kan jag tänka mig.
Väldigt spännande. Mm. Som sagt, vi ska gå igenom mycket av de viktigaste grejerna idag. Jag tänkte faktiskt att vi börjar med en bild som jag såg. Jag tror det var Rulle Rudolfsson som hade med sig det i sitt morgonbrev. Det här är alltså inflöden till hållbara fonder i USA.
Mm.
Och det som har hänt, vi pratade om att det har varit mycket som hänt de sista 12 månaderna. Den här stapeln är ju anmärkningsvärd. Vi kan även titta på kvartalsbasis. Mm. Samma USA.
Ja.
Det är ju någonting som hände under 2019 och inte minst under slutet av året.
Mm.
Hur tolkar du det här?
Mm. Ja, men det är ju otroligt och det är en markant ökning.
Mm.
Jag tycker mig ha anat att det har legat lite bubblan. Vi träffades ju för några månader sedan. Jag hade varit i Paris på en investerarkonferens där med andra stora ansvarsfulla investerare.
Ja.
Och jag märkte att det var mycket från USA där på plats och ställde frågor. Tidigare har jag varit väldigt fokuserad på Europa.
Ja.
Men hur jag skulle tolka det här, jag tror att det kan vara lite av en Greta Thunberg och liksom Fridays for Future-effekt. Ja. Men det kan också vara att man har en amerikansk president som kanske inte tar de här klimatfrågorna på största allvar. Och då får man den här reaktionen här istället, att det kommer som en motreaktion.
Det vanliga, när jag pratar med USA-förvaltare så säger de, när de är på företagsbesök till exempel, den frågan har inte alls legat på lika högt upp på agendan som det gör när man träffar europeiska bolag.
Nej.
Och framförallt svenska kanske. Så att, väldigt intressant rörelse. Och det kan vi då toppa med den här. BlackRock var ute här, var det förra eller förra veckan?
Ja, förra tror jag, det går fort, va?
Där man då säger att man ska ändra sin investeringsstrategi på grund av klimatförändringarna.
Mm.
Och man säger, jag tror han sa, rätt med fel, att det här gör vi också för att det är här man kommer tjäna pengar framöver.
Mm.
Är det? Någonting liknande sa han.
Ja, men absolut. Ja. Det var ju det som Larry Fink gick ut i det här brevet. Mm. Och det är ju ett kapitalistiskt beslut någonstans som han har fattat. Att han vill fortsätta tjäna pengar i framtiden för deras kunder. Och då har man insett att klimatrisker också är en finansiell risk som man måste ta hänsyn till.
För det här är ju några punkter. Det här är ju en sektor som har varit pressad. Jag menar, BlackRock investerar i Aramco.
Mm.
Många av de här bolagen har gladeligen hjälpt till att investera i gruvor och så vidare. Så att det är ett lite skamfilat rykte för finansbranschen.
Mm.
Och när en sån stor som BlackRock, det blir ju ett ställningstagande.
Ja, men det är faktiskt otroligt stort ställningstagande.
Ja.
Och man har ju hört det här lite från dem förut. Det var ju samma tongångar i förra årets brev då från Larry Fink. Så att det är ju inte någonting nytt egentligen.
Nej.
Men nu har de fått mycket mer press på sig.
Ja.
Eller till och med läst fram aktieägarförslag på att de inte lever upp till deras principer och vad de säger sig stå för. Så att jag tror att det här kan vara lite av en breaking point.
Och de är inte ensamma?
Nej.
Det är inte bara BlackRock. Jag såg att var det Goldman Sachs som var ute här nyligen. Jag tror det var Goldman Sachs som sa att nej, men vi kommer inte delta i IPO:er som inte har minst en kvinna i styrelsen. Mm. Det är också en hållbarhets... Mm. En del av det, eller hur?
Ja, och jag tror att det blir lite av en stigmatisering. Mm. Man ser liksom att om de flyttar fram positionerna, då följer de andra efter. Vi ser också att State Street har tagit liknande ställning. Så det är spännande när de här stora jättarna börjar flytta positionerna och röra
Follow
sig.
Follow the money.
Follow the money. Ja, och de kommer gå i en hållbar riktning framöver.
Och sen avslutvis på den här punkten så finns det något som heter Climate Action 100+. Som har med globala investeringar. Berätta vad det är för något.
Precis, så det blev ju väldigt stor uppståndelse nu kring det här brevet. Då, att man liksom lägger om sin investeringsstrategi. Men det som jag reagerade på, det kom faktiskt några dagar innan det här brevet. Att de hade beslutat att de skulle gå med i Climate Action 100. Och det är ett investerarkollektiv kan man säga. Det är en grupp investerare som har gått samman för att försöka påverka de bolagen som står för de största utsläppen globalt. Ja. De 100 största utsläpparna. Och kan man liksom via sin ägarmakt påverka de bolagen så kan det få potentiellt väldigt stora effekter. Vi då på Öhman Fonder sitter till exempel med att ha en dialog med några bolag här i Sverige som är SSAB och Volvo.
Så helt klart händer grejer och det här kommer påverka marknaden och fondbolagen och aktier också för den delen.
Ja, men det är enorma kapitalflöden som ska riktas om. Och vissa som är lite kritiska tycker att nej, men det här är lite greenwash fortfarande och sådär. Men jag tycker att det...
Jag tycker de här fondflödena visar ju att...
Absolut.
Visst, det har säkert varit väldigt mycket snack och PR och för att få upp det. Men så fort pengarna ändrar riktning, då är det inte bara snack längre. Mm. Intressant. Vi ska prata om några av de här viktiga grejer som också kan påverka våra sektorer och aktier. EU:s Green Deal, en jätteinvestering givetvis. Ja. Och man vill vara koldioxidneutrala 2050.
Mm. Stämmer.
Det är några år kvar dit.
Mm. Men det är det.
Vad innebär det konkret?
Ja, men precis. Och det här EU:s gröna giv kallar man det på svenska, eller Green Deal.
Ja.
Det är en del av en väldigt långsiktig strategi inom EU som van der Leyen har lagt fram här. Att man ska höja ambitionerna på klimatområdet. Och det man har gjort i den här Green Deal som är lite nytt är att man ska skruva upp den här minskningstakten.
Okay.
Så att man ska gå från det tidigare målet på 40% till nu mellan 50-55% minskningstakt. Så att man har också presenterat den här investeringsplanen då på cirka 1000 miljarder euro. Så det är otroligt mycket pengar som ska pumpas ut i systemet. Och det här skapar ju någonstans också möjligheter för oss som Absolut. Hållbara investerare att
Du kan ju titta då, det är utsläppsminskningen då. Det här är som du var inne på.
Exakt.
2050, då är målet noll. Mm. Det är en bit kvar.
Precis, så här nere ska man vara koldioxidneutrala.
Ja.
Och sen så ser vi också den här minskningstakten då. Så att till 2030 så ska vi minska med 55%.
Och det här sägs själv då att det kommer att göra stora investeringar. Du har nämnt några av dem som kan bli vinnare på det här.
Mm.
Elproduktion, infrastruktur, energieffektivitet, värme och luftkonditionering.
Mm.
Kommer släppa om väldigt mycket i det här.
Mm. Ja, men jag pratade lite med våra förvaltare om det här och de ser ju liksom, ja men det här finns det ju opportunities.
Ja.
Framförallt en förvaltare som tittar då på utilities kommer kunna gynnas av de här kapitalflödena som ska in. Framförallt då förnybara energikällor som kommer få mer vind. Så att både vind, offshore, onshore ska jag säga. Men också infrastruktur när vi ska gå mot den här elektrifieringen. Så laddstationer och lagring, de kommer också kunna gynnas av den här Green Deal.
Ja, intressant. Jag tänkte att vi ska titta lite vidare på det här med EUs krav på utsläpp och framförallt fordon.
Mm.
För nu händer också saker i början av 2020 som kommer få en signifikant effekt på många biltillverkare.
Exakt.
Och det handlar också om då utsläppsbegränsningar. Man startar det här nu. Berätta hur tidsplanen ser ut här.
Mm. Ja, men det händer ju väldigt mycket inom bilindustrin just nu som är en ganska pressad sektor.
Just det, den är redan pressad.
Exakt, och så kommer den här utsläppskraven på det. Så att det börjar gälla från och med i år, men från och med 2021 så kommer också de här potentiella böterna kommer införas.
Ja.
Och så som det är tänkt då, det är att man har satt ett tak på utsläpp på 95 gram CO2 per kilometer.
Ja.
Och det är då från och med nästa år som tillverkarna kommer behöva böta. Så för varje gram som är över det så kommer man behöva betala 95 euro per bil.
Och här är då för det första det man ska göra. Det här har du tagit fram va?
Exakt.
Det är det nya målet. Och sen man då tittar på att biltillverkarna har definitivt en bit kvar. Det här är, förklara vad vi ser där i de blåa och orangea staplarna.
Precis, så de blå staplarna visar vart vi, de låg någonstans 2018. Mm. Så de flesta ligger ju en bra bit över 100 gram CO2. Men också då, de här orangea staplarna visar vart man har satt för begränsning.
Ja.
Och det är lite olika där, för jag säger 95 gram att det är taket. Men man har också satt individuella mål då för respektive biltillverkare.
Okay.
Så de måste förhålla
sig men till. Innebär det att om vi tar Daimler här till exempel, som ligger på 134 2018.
Mm.
Om inte någon är hit 2021, då får de böta. Eller finns det någon trappa? Eller hur kommer det fungera i praktiken?
Precis. Så att om de inte når ner hit så kommer de få böta för varje gram som överstiger det målet som är satt. Och de har ju också, det ligger lite över 95 som är liksom den generella utsläppsbegränsningen. Och det beror också på att man har tittat på hela fordonsflottan, och volym och vikt och satt och individuella mål.
Okay.
Så att man kommer undan lite om man har en väldigt tung fordonsflotta.
Ja.
Och det här blir lite motsägelsefullt, för å ena sidan så ser man en ganska tydlig trend att man köper mer SUVar. Det är det som någonstans konsumenterna vill ha just nu, så att en ganska tydlig trend har ökat. Samtidigt som biltillverkarna måste möta de här utsläppskraven. Mm. Så att konsumenterna vill ha SUVar, men de måste också sälja slevar, alltså zero eller low carbon emission vehicles. Så att det är en balansgång där, att både liksom behålla vinstmarginalerna och lönsamheten i och med liksom, försäljningen av SUVar, men samtidigt möta EUs krav.
Ja, intressant. Vi har en till graf som visar hur mycket det är egentligen samma sak, hur mycket de måste gå ner, och det är ju väsentligt. Det här är ju enorma investeringar från fordonsindustrin också, misstänker jag, för att klara det här. Risk för stora böter har vi pratat om. Sen har vi nästa punkt som du kallar för kapitalism 2.0 i USA.
Mm.
Och det är framförallt handlar om ett nytt sätt att se på vad bolagen ska göra, bolagens syfte. Berätta hur du tänker kring det.
Ja, och det är lite inne på det, den här grafen du visade i början när man ser det här stora inflödet i hållbara fonder. Att man ser att det börjar hända lite saker i USA just nu. Framförallt om man tittar på vad som sades under World Economic Forum i Davos, så är det många som har uttryckt att man vill omdefiniera kanske på något sätt vad ett företags syfte och roll är.
Mm.
Det finns något som kallas för Business Roundtable, där flera stora amerikanska bolag är med. Vi ser exempel på några vd:ar här. Ja. Vi har Tim Apple, som Trump kallar honom. Men Tim Cook och Larry Fink och Jeff Bezos. Så det är liksom det stora bolag vi pratar om. De har gått ut med ett ställningstagande där de säger att vi verkar för alla våra intressenter. Inte bara aktieägarna. Så att det är liksom kunder, det är anställda,
det är
samhället i stort. Och det kom ju lite grann från på 70-talet när Milton Friedman myntade det här med liksom shareholder theory, att det är det enda syftet för ett bolag, att man ska liksom möta kraven från aktieägarna. Nu går man, förflyttar det här till att nu finns det till för alla intressenter.
Ja.
Och vi har fler att förhålla oss till som ställer krav på oss och på vårt bolag.
Så jag misstänker ändå att i slutändan så är det konsumenten som kommer liksom styra. Eller, nu har vi i sig fondflöden, men det är ju jättebra att de här herrarna med mycket makt säger till, men i slutändan så är det ju konsumenten som måste sätta ner foten.
Ja, och det gör de. Ja. Konsumenterna sätter ner foten, anställda. Jag menar på Amazon så är det flera anställda som har gått ut och ställer krav på Amazons klimatarbete.
Ja.
Och sen så blir det också lite tryck på varandra. Vi ser att Amazon lägger fram en klimatstrategi och då kommer Microsoft och de vill inte vara sämre. Det är lite det här, man vill ha lite större grill än grannen liksom.
Ja.
Så det tycker jag är väldigt positivt att man pushar på och ser den trenden i USA.
Och den känns som den har förstärkts väldigt mycket, att eskalera nästan.
Absolut.
På ett positivt sätt. Vi hade tror jag en punkt till, och det var här capitalism as we know it, it is dead.
Ja. Ja, det är lite
hårt kanske.
Ja, det är Mark Benioff, vd på Salesforce, som sa det under Davos då. Jag skulle väl kanske uttrycka det andra. Jag säger hellre kapitalism 2.0.
Just det.
Jag tror att vi går in i en ny era där man tittar mer på alla intressenter och inte bara
aktier. Och i slutändan, att, som vi var inne på med BlackRock och flödena, det tjänar man pengar på det.
Mm.
Det är ju en annan form av kapitalism, men det är ju fortfarande så. Tjänar man pengar på det, då sker omställningen.
Absolut.
Eller hur?
Mm.
Ja, jättesynt. Sen hade vi då World Economic Forum. Berätta, vad har ni gjort hos er då? Vad är det? Jag vet att senast ni pratade, då hade ni, jag tror det var i podden, då hade ni tagit bort Facebook och så vidare. Hur resonerar ni? Vad är det för saker ni har tagit ställning för eller emot senaste tiden?
Ja, men vi jobbar ju på, vi jobbar ju väldigt mycket, dels med Climate Action som vi var inne lite på här, och att trycka på som ägare i bolag. Så att påverkansarbetet tar en väldigt stor del av vår tid. Till exempel så jobbar vi mycket med Amazon. Vi har lagt fram ett aktieägarförslag till deras bolagsstämma, så vi får se om det går igenom. Men det är ett exempel på att man som även kanske potentiellt ganska liten aktör kan gå tillsammans med andra investerare och försöka få igenom lite förändring. Men sen så generellt, vi jobbar mycket med att integrera på räntesidan också. Där vi nyligen valde att avstå från att delta i en emission från Swedavia. För vi tyckte att deras gröna ramverk inte riktigt levde upp till vad vi förväntar oss av en grön obligation. Och sen så kommer det såklart jättemycket från EU-håll också för oss som finansaktörer. Det kommer en stor förändring nu framöver med den här nya handlingsplanen för hållbara finanser.
Hur ställer ni er till? Jag vet att ni har inte velat peta så mycket i banker. Vad hänt där? Någon förändring?
Eller? Ja, men precis. Ja. Vi har väl varit lite underviktade banksektorn generellt under en ganska lång tid. Men vi har också valt att, dels så äger vi ju inte Danske Bank efter det som har hänt. De har exkluderats på grund av normbrott och konventioner. Men det är en löpande dialog vi har där. Men sen så också tittar vi på Swedbank och SCB lite extra.
Se vad som händer där. Och som sagt, vi hade Facebook och vi pratade mycket om de här fangbolagen. Hur tycker du de har utvecklats under den här tiden? Har det blivit bättre? Går de åt rätt håll eller är det fortfarande tveksamt? Hur de hanterar kundinformation och så vidare? Eller användarinformation kanske?
Ja, nej, men vi träffades ju för, det kan ha varit ett år sedan. Och pratade om liksom ESG-riskerna inom techsektorn. Jag tycker det är intressant att efter det så har vi sett hur den här diskussionen verkligen har blossat upp. Ser tuffare antitrust, alltså konkurrensmyndigheter i USA som tittar på den här frågan. Det kommer också bli lite mer av en politisk fråga nu med presidentvalet där Elizabeth Warren till exempel har varit ute och varit ganska kritisk mot vissa av de här bolagen. Men där tror jag att man skulle kunna se framöver en ganska tydlig lite sådär att ESG blir lite mer politiskt i och med presidentvalet om Trump sitter kvar versus EU då som har en väldigt ambitiös klimatpolitik och man tittar på techbolagen också har inte varit rädda för att höja skatter och sådär. Det skulle kunna bli lite av en värderingskrock och kanske en ny typ av handelskonflikt. Ja, med ESG-fokus.
Det vore ju mumma, höll jag på att säga. Ja, det var spännande. Tack för att du gav oss en uppdatering kring det här. För det är anmärkningsvärt hur det har vuxit på ett år.
Ja, det är det faktiskt. Och det är väldigt kul och spännande. Ja.
Och just att follow the money. Eller hur?
Absolut.
Tack för att du kom hit, Victoria. Tack. Och tack för att ni har tittat.